Gott att få fira gudstjänst. Och gott att få göra det oavsett vilken dagsform man har. Så får vi komma som vi är och möta varandra och förhoppningsvis också möta Gud. Jag ska som sagt försöka ta an mig det här stora temat att Gud är kärlek idag. Och jag tänkte börja hos aposteln Johannes. Han är ju en av författarna i Nya testamentet och brukar kallas för kärlekens apostel. Kanske för att han så ofta talar om just kärlek. I sitt första brev så skriver han bland annat så här, 1 Johannes 4, vers 7 och framåt. Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Gud är kärlek. Om den bild vi har av Gud inte liksom inkluderar kärleksfulla drag, då kan vi säga att då har vi fortfarande mycket kvar att upptäcka om vem Gud är och hur dan han är. Och ett möte med Gud och hans oerhörda kärlek, verkar Johannes säga, det bör naturligt leda till att den kärleken också sväller över från våra liv till andra runt omkring oss, så att även vi älskar så som Gud älskar. För Gud är en Gud som älskar, som på riktigt vill väl, som vill det bästa, både för skapelsen i stort och för oss var och en som individer. Och jag vet inte vad du tänker på eller vad du associerar till om jag säger att Gud är kärlek. Eller vad tror du att din granne eller din arbetskollega eller klasskamrat kanske skulle associera till om vi säger att Gud är kärlek? Begreppet kärlek i vårt svenska språk numera, det har ju kanske många betydelser och bottnar, och man tänker kanske att det betyder en viss sak. Men om vi tittar på Johannes så verkar ju han tydligt associera och koppla samman Guds kärlek med vad Jesus gjorde på korset. Efter att Johannes först skriver att Gud är kärlek så fortsätter han här i 1 Johannesbrevet att så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Och detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. I Johannes evangeliet så hittar vi också kanske den mest kända bibelversen i Bibeln. Johannes 3:16. Att så älskade Gud världen, att han gav den sin enda son, för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. Även aposteln Paulus, som också är en av författarna i Nya testamentet, han verkar ju koppla ihop Guds kärlek med korset också. I Romarbrevet 5, vers 8 så säger han att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Eller i Efesierbrevet 2, vers 4 och 6. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Man kan kanske alltså säga att korset är ett av de främsta uttrycken och bevisen för Guds kärlek. Och så eftersom temat idag är Guds kärlek så tänkte jag försöka säga något om det genom att också säga något om korset. Varför är korset ett bevis på Guds kärlek som Paulus skriver? Och för att kunna säga något om det så behöver vi först försöka säga något om bakgrunden, måla upp bakgrunden. Varför behövdes korset? Så jag tänkte att vi ska börja med att backa bandet till Bibelns första berättelse, till början. Och i Bibelns allra första kapitel så beskrivs det ju hur Gud vid tidens början formade den här världen. Att han skapade världen god. Och den bild som målas upp är att det rådde frid och djup gemenskap mellan Gud och människan, mellan människor emellan och även med resten av skapelsen. Gud skapade en fantastisk värld som var tänkt att vara full av frid och fred liksom i alla relationer. Vi behöver inte titta långt för att se att så är det inte riktigt idag. Skapelsen är ju fortfarande fantastisk och i grunden så är skapelsen verkligen god. Men vi lever även i en brusten värld där till exempel en pandemi härjar, där klimathotet kommer allt närmare, där krig fortsätter och pågår. Plus alla de här tragedierna som vi känner till i mindre skala. Där enskilda personer blir sjuka och dör. Där relationer brister i kanske mer eller mindre trassliga skilsmässor. Eller där folk mobbas i skolan. Och där många människor inte alls känner Gud som har gett henne livet och som har skapat henne också för att ha en relation med henne. Och det här skiftet förklarar Bibeln utifrån att synd och död kom in i Guds goda skapelse. Då människan valde att inte lita på Gud utan gjorde uppror mot den gräns han gett dem. Och det här brukar vi i kyrkan kalla för syndafallet. Så orsaken till att denna fantastiska värld vi lever i även är full av brustenhet, ondska, lidande och död. Det är alltså på grund av synden och dess konsekvenser. Konsekvenser som bland annat innebär en brustenhet och ibland en fiendskap i alla de här goda relationer som Gud har skapat människan att njuta av. Och jag vet inte vad du tycker, men jag tycker att synd är ett ganska krångligt ord idag att prata om. I vardagsspråket så använder vi ibland uttryck som ja, men vad synd att du missar bussen. Det är det kanske inte Bibeln menar när vi pratar om synd. Men det är lite svårt att prata om synd idag. Men jag tänkte faktiskt försöka göra ett försök. Så vi får se hur det går. Men för kanske är det så att vi behöver förstå något om synden. För att också korset och Guds kärlek där ska bli mer begripligt. Så i Bibeln kan man säga att synden dels beskrivs som en destruktiv och mörk makt som är närvarande och som verkar i historien. Som verkar i världen, till exempel genom orättfärdiga system och strukturer som finns i våra samhällen. Men som även verkar och finns i våra egna liv på olika sätt. Och det ord som oftast används i Bibeln när den talar om synd, det betyder i grunden att missa målet. Kanske kan man förklara det utifrån tanken att Gud har skapat oss människor med ett visst syfte. Nämligen att vara lika honom. Om vi går tillbaka till första Moseboken så säger Gud när han skapar människorna så här. Vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss. Det ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sa det till dem. Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar. Och över alla djur som myllrar på jorden. Ordet härska här har ju kanske tyvärr ofta använts för att på något sätt legitimera människans rätt att exploatera skapelsen. Men jag tror inte det är det som Gud säger här. Jag tror att Gud ger människan ett uppdrag. Ja, uppdraget handlar delvis kanske om att härska, men genom att liksom vårda och kultivera skapelsen. Det handlar om att människan liksom har fått en auktoritet av Gud att vara medskapare i den här världen. Vi är Guds mästerverk. Och liksom Gud är en stor kreatör som har skapat en fantastisk värld. Så har vi människor också fått en stor kreativ förmåga. Och ett uppdrag att använda den förmågan för att fortsätta att skapa på ett sätt som för världen framåt. Och med den gudeliga gåvan och förmågan att skapa så är vi människor kapabla till att använda vår kreativitet till att göra mycket gott. Men vi människor kan också använda den kreativiteten till att göra mycket ont. Vi kan ju bara fundera på vad vi kan göra med ord. Vi kan ju forma jättefina dikter och sånger och säga väldigt fina och uppmuntrande saker till varandra. Men vi kan ju också använda våra ord till att bryta ner människor, till att såra och så vidare. Så att synda, det skulle alltså bland annat kunna förklaras med att vi missar målet. Målet att likna Gud i hans goda kreativitet. Och här är Bibeln väldigt tydlig med att vi alla har syndat. I Romarbrevet 3, vers 23 så står det att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och jag tror att om alla människor ärligt egentligen tänker efter så vet vi och ser vi att vi mellanåt använder våra förmågor till att såra människor på olika sätt. Det kan både handla om människor som finns långt borta från oss som påverkas av våra konsumtionsvaror, vanor, vad vi handlar och så vidare. Men också människor som finns nära och som vi älskar. Världen är ju mer komplex än att säga att det finns goda och onda människor. Att dela upp i två läger som filmer ibland gör. Människor som gör stora gärningar i kärlek kan också göra elaka saker och vice versa. Och den här synden, den får ju konsekvenser då. Den förstör våra relationer. Den kan förstöra relationer som vi har med andra människor. Den kan förstöra relationen som människan har till skapelsen, som vi har fått ansvar att vårda. Den förstör också den relation som vi är tänkt att ha med Gud. Synden skiljer oss från Gud, den Gud som ger liv. Så man kan säga att synden förstör våra hjärtan, precis som miljöförstöring. Synden skapar en moralisk oförmåga att göra det som vi egentligen vet är rätt. Synden skadar våra liv så att vi istället för att älska Gud och andra hamnar liksom en ond cirkel av egoism. Vi blir inkrökta i oss själva och livet handlar alldeles för mycket om mig och mitt eget. Så synd har en tendens att binda människan i destruktivitet av olika slag. Och här kan synden ju påverka oss utifrån genom val som andra människor gör. Eller genom system och strukturer som verkar leva sitt eget liv ibland. Eller så binder synden oss på grund av egna val som vi gör. Som leder oss åt en annan riktning än det som vi är skapta för. Som gör att vi missar målet. Och i slutändan menar Bibeln att synden oundvikligen leder till död. Att syndens konsekvens är död. Eller som Romarbrevet säger, att syndens lön är döden. Synd. Det här är ju allvarliga ord. Det är ju liksom på riktigt allvarligt. Jag vet inte om ni hänger med, men det är ju på allvarligt. Och jag vet inte om vi vill liksom gå tillbaka till så här domedagspredikningar och sånt. Det kanske inte det vi alltid behöver. Men jag tror att vi ibland skulle må bra av att få insikt, mer insikt om syndens existens och dess allvar. Att få syn på hur den också nästlar sig in i våra liv. Inte för att vi ska känna oss som dåliga människor, utan för att vi ska kunna se den möjlighet som finns att omvända oss från det som i grunden är destruktiv och leder till död. Och återigen ställa in riktningen åt att följa Jesus åt det håll som leder liv. Men nu går jag händelserna lite i förväg. Synden är ju en destruktiv makt i tillvaron, kan man säga. Och då en makt som människan inte själv kan frigöra sig ifrån. Människan behöver hjälp att bli fri. Behöver hjälp att ändra riktning. Från det som leder till död till det som leder till liv. Och hjälpen behöver komma utifrån, menar Bibeln. Det är vad den bibliska berättelsen vittnar om. Där har vi Gamla testamentet, till exempel alla löften om Messias som en räddare. Så Gud är kärlek. Gud älskar den världen han har skapat. Gud älskar människan han har satt som medskapare. Och Gud bevisar att han älskar genom att inte lämna skapelsen och oss människor åt vårt eget öde. Att inte låta oss själva ta konsekvenserna av den synd som vi alla på olika sätt är delaktiga i. Utan Gud, han sätter igång en räddningsaktion. En räddningsaktion som får sin kulmen i Jesu död och uppståndelse. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Synden leder till död, men Gud vill att vi ska leva. I Romarbrevet 6:23 så står det att syndens lön är döden, men Guds gåva, det är evigt liv i Kristus Jesus. Och jag måste erkänna att även om jag är utbildad så tror jag att jag aldrig riktigt kommer förstå och greppa allt som hände på korset. Teologer och de som studerar Bibeln på vardagarna, de debatterar ju sinsemellan mellan olika betoningar och perspektiv på vad det var som hände på korset och vad det innebär. Men jag tror inte att vi behöver greppa allt för att ta emot den gåva som Gud erbjuder oss. Grunden kanske det handlar om att Gud har räddat dig och mig. Och precis som en gåva är det inget som vi ska eller kan förtjäna. Och inget vi heller blir påtvingade. Vi kan välja att ta emot det eller inte. Men Gud har gett oss möjlighet att få förlåtelse för våra synder. Och frihet att välja en annan väg som leder till liv. Paulus han skriver i Kolosserbrevet 1:13 att han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Jesus har genom korset gett oss möjlighet att bli räddad från mörkrets välde, ifrån syndens lön, det vill säga död. Och kanske är det så att ju mer vi inser allvaret och behovet av att bli räddad, ju mer kanske vi också kan ana hur korset faktiskt visar hur mycket Gud älskar oss. Att Jesus valde att betala priset för att vi skulle få leva och bli fria från syndens konsekvenser. Det finns en ganska känd berättelse från andra världskriget. Jag vet inte om ni har hört den här. Men från ett av koncentrationslägren. Så om jag kommer ihåg den rätt så var det en fånge som lyckades rymma. Eller i alla fall försökte. Och som straff för det här så beslutade vakterna i koncentrationslägret att de skulle välja ut 10 män som skulle få dö som straff för det här. Så de väljer ut på måfå 10 stycken. Och en av männen bryter ihop och ropar liksom, ja, men för han har ju sin familj då, sin fru och sina barn. Och ber liksom, ja, skona mig. Och då kliver en annan fånge fram som inte har blivit utvald och säger, ja, men jag är katolsk präst, jag har varken fru eller barn. Jag skulle vilja ta den här personens plats. Och vakterna går med på det. Så han blir dödad istället för den här mannen som överlever hela koncentrationslägret. Och det kanske kan kännas som en form av illustration av vad Jesus har gjort. Han valde att ta våran ställe. Att ge sitt liv för dig och för mig. Och som Jesus själv säger i Johannes evangeliet. Att ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Med andra ord så kan man säga att Jesus har öppnat upp en ny väg. En väg som leder till livet. Jag vet inte om du någon gång har stått framför ett så här stort stup. Jag skulle vilja besöka Grand Canyon någon gång. Det verkar ganska häftigt. Men det finns ju en ganska klassisk bild som ibland används över vad Gud försöker förklara liksom vad Jesus har gjort för oss. Och det är ju bilden av ett stup. Det är omöjligt för människan att gå över till andra sidan för det finns liksom ingen väg. Och vad Guds ord då säger och menar är ju att det är en sån omöjlig situation där Jesus då har öppnat en väg. Det korset blir som en bro över till andra sidan. I och med Jesu död och uppståndelse så finns det en ny möjlighet för oss. Något som förut inte var möjligt har nu blivit möjligt. Dit vi förr inte kunde gå, dit har Jesus skapat en väg där vi kan följa honom till livet. Och jag tycker det här illustreras allra mäktigast i vad som händer i templet när Jesus dör. I det judiska templet finns det ju 2 delar, det heliga och det allra heligaste, där Guds närvaro stod med arken då. Och mellan de här 2 delarna så hängde något form av tygstycke, ett förhänge, som skilde dessa delar åt. Och in i det allra heligaste fick bara överste prästen komma in en gång per år. Och då under noga föreskrivningar om hur det skulle gå till för att Gud är helig. Vi ska inte gå närmare in på detta, men vi kan notera vad som händer med förhänget vid Jesu död. I Markus 15, vers 38 står det att när Jesus har slutat andas, då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jesus säger det är fullbordat, och förhänget som i templet skilde det heliga från det allra heligaste, det brast i tu, uppifrån och ända ner, hela vägen ner. Så på Guds initiativ så öppnas en väg till honom. Ljudet av förhänget som brast är liksom Guds stora rop som säger kom, kom till mig nu. Genom Jesu död så har vi tillträde till Fadern. Det finns en väg till Gud, en väg till han som ger liv. Och i Hebreerbrevet så står det att så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen på den nya och levande väg genom förhänget, hans kropp, som han har invigt åt oss. Så Jesus, han har öppnat en väg till Gud. Korset bevisar att Gud älskar oss, att Gud vill ha med oss att göra, att Gud vill ha en nära relation med oss, att Gud vill ge oss sitt liv. Att Gud liksom vill försona och upprätta frid och fred i alla relationer som Gud menat att vi ska njuta av. Och att Gud vill ge oss förmåga att använda vår givna auktoritet och kreativitet som Guds avbilder, så att vi med våra liv skapar det som faktiskt är gott. Så jag korset, det visar på ett sätt att Gud är kärlek. Så med den genomgången så tänkte jag försöka avsluta den här predikan med att uppmana dig och mig att acceptera och ta emot Guds kärlek. Gud älskar dig. Gud älskar mig. Och jag vet inte hur det är för dig, men ibland kan det låta som klyschor i våra öron för att vi har hört det så många gånger. Men det är sant att Gud älskar dig, att han älskar mig. Och att det på riktigt finns inget som vi kan göra som skulle kunna ändra Gud på den punkten. Han kommer alltid att älska dig, och så är det bara. Så det bästa vi kan göra, det är att acceptera och ta emot Guds kärlek. För Gud, han vill älska dig och mig. Det är vad Gud vill. Och jag tror att det ärar Gud när vi låter honom älska oss. När vi tar emot gåvan och möjligheten som Gud har gett oss genom det pris som han betalade på korset. Så låt dina rötter få rota sig stadigt fast i Guds kärlek. Så att det får vara platsen där du hämtar näring och liv. Näring som sedan gör att våra liv bär god frukt på olika sätt. Och då kan man ju fråga sig, hur gör vi? Hur accepterar vi Guds kärlek? Hur tar vi emot Guds kärlek? Hur låter vi rötterna växa sig stadigt i Guds kärlek? Hur gör vi så att det inte bara blir en fin bild utan faktiskt något konkret? Jag tänkte ge några tips som har funkat för mig, så får ni testa det och se vad som funkar för er. Först är ju att säga ja till Gud i bön. Gud, jag vill ta emot din kärlek. Jag tar emot din kärlek. Tack för att du älskar mig. Och att tala sant om Guds kärlek för dig i bön. Säg tack Gud för att jag är din älskade dotter och din älskade son. Tack för att du älskar mig idag. Ett annat sätt är ju att meditera, att fundera över hur Gud i praktiken har visat sin kärlek. I den här predikan har jag försökt att se hur Gud har bevisat sin kärlek genom det Jesus gjorde på korset. Men fundera och be den helige ande att visa hur Gud i praktiken har visat sin kärlek i ditt liv. Att Guds kärlek är en konkret verklighet i ditt liv. Be den helige ande, fundera tillbaka på ditt liv. Och fråga när, hur och när och var har du älskat mig? Så kanske han tar fram något tillfälle där det har blivit konkret för dig. En sak som fungerar väldigt bra för mig, det är att tacka Gud för allt. Gud beskrivs ju som den goda, alla goda gåvors givare. Så ett sätt att träna sig att se Guds kärlek i allt, det har varit att tacka honom för allt i livets alla delar. Det behöver inte vara stora grejer. Tack för att jag har en säng att sova i. Det är jag väldigt tacksam för. Sen finns det något djupt bibliskt i att det är tillsammans med andra som vi förmår att fatta mer av Guds kärlek. Paulus han skriver i Efesierbrevet i kapitel 3: stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap. Tillsammans så lär vi känna Gud och hans kärlek bättre. Och jag har lärt känna mycket mer av Guds kärlek genom att höra andra berätta om Gud, om vad Gud har gjort i deras liv. Och kanske främst får man lära känna Guds kärlek också genom omsorg från andra. Det Guds kärlek har blivit konkret på olika sätt. Och sen så funderar jag om det kanske finns något med Guds kärlek som vi bara kan lära känna när vi själva sträcker oss ut för att älska andra människor. Jag har hört många föräldrar vittna om att de på olika sätt har förstått mer av Guds kärlek när de själva har blivit föräldrar med ett barn att älska och ta hand om med allt vad det innebär. Att det blir en bild för dem, tydligare bild av hur Gud älskar dem. Sen finns det också många berättelser om hur Gud har gett ett hjärta för ett visst folk kanske, eller någon viss person. Där Gud liksom har delat en del av sin kärlek så att man kan förstå lite mer av det i den situationen. Nu ska jag avsluta. Jag tänkte avsluta med att gå tillbaka till Johannes, kärlekens apostel, och läsa de här verserna igen i första Johannes kapitel 4, vers 7 och framåt. Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Vi ber. Gud, jag tackar dig för att du älskar. Tack för att du är kärlek. Tack för att du har visat din kärlek, bland annat genom det Jesus gjorde på korset. Tack för att du har gett oss möjlighet att få komma nära dig. Du har gett oss möjlighet att få ta emot ditt liv. Och vi vill ta emot din kärlek. Så jag ber Helige Ande att du skulle visa något mer om Guds kärlek den här stunden. Visa att Gud älskar oss. Vi ber, kom Helige Ande och var med resten av den här gudstjänsten. Vi välkomnar dig.